nu är vi tillbaka. Och vi har haft, inte jättesvårt, men lite svårt att välja ämne. För det var så mycket som blev spännande här på slutet. Men sen så, det svåra var väl kanske att just formulera exakt vad ämnet är. Men det kommer röra sig om tro på olika sätt. Kanske andlighet, vad vet jag.
Mm.
Skulle du vilja sammanfatta vårt inprat här? Eller förprat?
Ja, tro, andlighet, livsåskådningar. För jag tänker att filosofi, alltså olika riktningar där likväl kan också passa in.
Mm.
Jag tycker att det är intressant för existentiella filosofin brukar prata om fyra olika livsvärldar. Den fysiska, materiella världen, den sociala världen, den personliga världen och sen har vi idévärlden. Det kallas lite olika det här, men det är ju ett område som omfattar värderingar, moral, livsåskådningar.
Ja, okej.
Och den här är det väldigt många som, de har mycket att säga på de andra områdena, men när det kommer till den här är det blankt. Och egentligen är det ju det område som är grunden för hur du agerar, tänker och vad du strävar efter inom de andra områdena.
Ja, jag skulle säga att det är som vanligt att vi lägger fokus på fel grejer. Jag tänkte på dig idag, vi hade vi har hållit på med en utbildning inom jämställdhet på mitt jobb. Och idag så hade vi väldigt mycket fokus just på samtal och ganska personliga samtal. Och vi sa efteråt att det är precis sånt här vi behöver. Liksom relationsskapande, att våga bli mer autentisk även på jobbet med sina kollegor. Att bygga den här trygga känslan mellan varandra. Men att det alltid blir så här, men man kanske att nu för tiden bara blir lite så här proaktiv och tänka att ja, men vi ska i alla fall ha en incheckning på mötet så här, för nu i alla de här digitala mötena man har suttit i vi har en incheckning, men just incheckningen är ju också en sån som får stryka på foten för att man har så mycket viktigt att ta upp på mötet. Just där går laget runt, det är ju, kan inte köra det varje gång, det tar så mycket tid från det som är viktigt. Medan jag tänker precis det du säger nu, det är ju kanske just det där fältet som borde, det kanske kan få uppvärderas och få mest fokus ett tag nu, tycker jag.
Ja, och vi har ju några år bakom oss också med pandemin bland annat.
Mm.
Nu har vi ett krig.
Mm.
Alltså det väcker ju en hel del existentiella frågor.
Ja.
Och framförallt pandemin var ju någonting som jag uppfattade i alla fall. Lämnade folk lite grann i ett slags existentiellt vakuum. Därför att helt plötsligt behövde alla fatta etiska beslut nästan dagligen.
Ja.
Ska jag gå till jobbet? Ska jag inte gå till jobbet? Ska jag närma mig den här personen eller inte? Alltså hur ska jag agera i olika situationer för att värna andra människor? För att inte utgöra en fara. Men jag måste samtidigt också leva.
Precis. Och det här är saker som man bara förväntas kunna. För det är ju ingenting som man, om man inte pluggar just de ämnena kanske då. Men annars är det ingenting som man direkt djupdyker i skolan eller på arbetsplatsen, skulle jag säga.
Nej. Och jag har lite svårt att avgöra om ämnet i sig får mer uppmärksamhet idag. Alltså existentiella frågor och livsåskådningar. För att jag lever ju i min bubbla där jag är väldigt intresserad av sådana saker. Och ser behovet av det.
Mm.
Så det är svårt att säga vad det är för, vad det är för trend just nu. Eller vad ska man säga?
Ja, men exakt. Jag vet inte heller, i och med att jag har klivit i den där på något sätt fåran eller floden eller och åker med i det här. Och då känns det som att För mig är det ju som att det kommer pusselbitar hela tiden och att nästan allting handlar om sånt här för mig nu. Men det är ju också för att jag lyssnar och är öppen för den här typen av frågor och samtal, tänker jag. Plus att jag gärna initierar dem. Så jag tror att någonstans så blir man väl också en slags trim tab bara genom att vara sig själv och ställa frågor till människor och föra samtal med människor, tänker jag.
Mm. Men det är ju ett samtalsämne som, det kan jag ju i alla fall säga utifrån de olika arbetsplatser jag varit på, så är det ju inte något man, sin egen personliga livsåskådning är inte så mycket prat om. Inte ens faktiskt inom Svenska kyrkan alla gånger. Nej. Inte alla personer. Det, till och med där kan det ses som någonting väldigt privat.
Mm.
Exakt hur man tänker kring olika saker. Man är inte så trevande och utforskande kanske. Förutom i vissa forum eventuellt. Alltså den inblick jag har fått så.
Tror du att det är svårare för folk att prata om tro och andlighet och Guds uppfattning och sånt där än vad det är att diskutera politik och ekonomi? Alltså med folk på jobbet, till exempel.
Det är kul att du tar de där två exemplen, tänker jag, för att det är inte många som heller exakt är så förtjusta att prata om vilka de röstar på.
Nej.
Eller vad de har för lön.
Nej.
Det är ju lite samma sak. Fast jag tror, nej, jag vet faktiskt inte. Politik kanske, i vänkretsen så känner man sig ganska säker på att man tänker rätt lika.
Mm, precis.
Där är det lättare. Men på en arbetsplats
så
vet jag inte.
Nej, det kan vara väldigt känsligt. Men frågan om det här med liksom Gud och grejer nästan kan vara ännu känsligare, för att man på något sätt outar en del av sig själv som är så osynlig. För alla vet ju någonstans ändå att man har förmodligen någon form av politisk riktning åtminstone. Men det här med att på något sätt outa att man har ett andligt behov eller tankar på att det finns någonting större. Det kanske man inte är lika så här benägen att berätta om det inte är en väldigt så här trygg liten grupp på jobbet.
Nej, men du kan ju gå ett helt liv utan att egentligen ha fått frågan ens.
Mm.
Ja, det är mycket möjligt att du kan få den när du ligger på din dödsbädd eller när du funderar kring din begravning eller någonting. Men varje år, var fjärde år så får vi ju frågan, vad vill du rösta på?
Exakt.
Och varje år får vi frågan kring vår lön och hur vill du utvecklas på ditt arbete och så vidare med de här medarbetarsamtalen. Så att,
men det kanske ändå inte är någon bra så här incheckningsfråga på ett webbmöte. Så här, hur ser din trosuppfattning ut? Eller har du någon idé? Vad tror du händer efter döden? Det kanske inte riktigt.
Nej, det låter mer så här rövins samtal.
Ja, verkligen.
Någonstans.
Ja.
Men egentligen vet jag inte. Jag skrev ju ett blogginlägg om det där. Och jag är inte så mycket kanske ute efter just den där frågan. Utan jag skulle vilja ha ett klimat där det inte är någon stor grej egentligen. Mm. Utan om jag har haft en andlig upplevelse som har påverkat mig. Eller om jag ska fatta ett beslut kring något där min livsåskådning spelar roll. Och jag kommer fram till ett speciellt val kring det jag ska göra som bottnar i det. Så skulle jag vilja kunna nämna det liksom, utan att det blir debatt. Jag är nog inte ute efter debatten eller ifrågasätta om det finns en gud eller inte.
Nej.
Egentligen. Och det är ju lätt att man hamnar där. Så fort frågan kommer upp så hamnar vi där.
Och om vi skruvar lite på det här resonemanget som du precis hade nu. Och jag slänger in astrologi och tarotkort istället. Vad händer i dig då?
Ja, men då, det har vi ju pratat om förut. Att där känner jag någon viss avståndstagande kanske. Skepsis. Det har inte, det triggar inte igång någonting i mig. Det liksom väcker ingenting i mig. Så därför så Jag skulle inte säga avfärda. Eller ja, kanske avfärda. Men det blir liksom, nej men det har jag ingenting. Det där tror jag inte på. Så.
Nej.
Så det väcker inte samma nyfikenhet. Det ska jag vara ärlig och säga.
Vad tror du det kommer sig av att det avfärdas på en gång då? Om du liksom jämför med en sån sak som att tro på en högre makt till exempel.
Ja, men det tror jag har att göra med, alltså där jag kommer ifrån så, så har jag verkligen, jag har vuxit upp i ett sammanhang där det finns ingen tradition av att ha en livsåskådning.
Nej.
Det var inte bara någonting som man inte pratade om, utan jag kan ha minnen av att någonstans har jag fått ifrån att om man har en tro, andlighet, så är man lite tossig. Man är inte riktigt, man är inte rationell, förnuftig. Man behöver en snuttefilt eller krycka i livet. Liksom. Man kan inte stå pall för livets hårdhet, utan man behöver någon förklaring på något sätt. Så.
Mm.
Och det har gjort mig väldigt skeptisk i allmänhet. Och jag vill absolut, jag har någon sån här stark skugga i mig att jag vill absolut inte betraktas som en osmart, korkad, ja men nästan lite galen person så.
Mm,
och där tror jag att någonstans har jag kodat just astrologi och tarotkort, new age kanske, som någonting som jag särskilt vill hålla från mig, tror jag.
Det här är jätteintressant för att det blir ju egentligen att du applicerar precis den här att den här tossighetsidén appliceras just på de här bitarna men inte på
Jo, men jag började ju så. Alltså för mig var ju allting som hade med alltså ordet Gud. Jag har ju knappt kunnat ta det i min mun.
Nej.
På något sätt. Annat än också med samma avståndstagande så.
Ja.
Och sen har jag ju haft en rad upplevelser. Jag har haft depression. Jag har haft saker och ting som har gjort att jag påbörjat ett sökande. Och via buddhismen på något sätt kommit in i meditation. Och så har det liksom upplevelsen av det. Och så har det bara rullat vidare på att jag närmar mig frågan mer och mer. Då har jag kommit till en punkt och jag vet precis att jag faktiskt skrev. Jag skriver ju ganska mycket och jag skriver också egentligen små korta dikter ibland. Att jag har en sån som jag skrev för ett antal år sedan bara. Ja men här kommer det, jag ska ta ordet i min mun nu. Och så kommer detta med Gud. Gud, ja men det var nästan så. För att det var som ett tabuord. Och någonstans där tror jag att jag började och fylla ordet med det jag upplevde istället för att det var ett koncept som någon annan hade fyllt åt mig. Men jag är, med det sagt då, så är det ju liksom det område som jag själv har upplevelser kring.
Jag tycker det är extra intressant eftersom, nu ska jag inte säga att jag är någon astrologi / tarotkortsexpert, för det är jag verkligen inte. Och det här är också intressant i sig att de här bitarna för mig är ju så tabubelagda, mycket på grund av min bakgrund. Att det här på något sätt är, att jag har lärt mig att det här är någon slags...
Alltså tarotkort och astrologi.
Ja, precis. Att det är någon slags andra sidan grej. Alltså saker som kommer från den mörka sidan. Och sånt som man ska hålla sig så långt ifrån som möjligt. Medan jag nu börjar liksom titta på det här och umgås med det här på ett sätt som det här är också en väg att försöka förklara vad det innebär att vara människa. Och då blir det ju jättespännande hur man kan närma sig de här stora frågorna på de här sätten också. Och det är väl lite där jag ligger i, alltså där jag är just nu, att inte stänga några dörrar så. För att jag har lärt mig vad som har varit okej och inte okej. Och nu vill jag bestämma det själv. Liksom.
Mm. Ja, jag önskar jag kunde säga att jag tänker så. Men, och det kan jag nog tänka hur mycket jag vill. Men jag känner fortfarande den här, det sluter sig liksom i kroppen.
Mm. Men jag fattar det.
Och så kommer det att säga, nej men nej, det där slår inte an hos mig. Men, jag,
men du, så här, om när vi ses live nästa gång, så kan vi väl kanske prata lite om sånt. Om jag får liksom hjälp att sätta ett horoskop på dig.
Mm.
Eller att lägga någon sån här läggning som jag precis har lärt mig att det heter med tarotkort. Så lovar jag att testa fridans.
Oh, ja.
Mm. Har vi en deal då?
Ja, då har vi en deal.
Ja. För det där man inte stänger några dörrar. Jag hörde själv hur det lät när jag sa det. Att jag, nu bullshittar jag ju. För jag stänger ju visst dörrar. Och jag vill säga en sak.
Mm.
Det här med att faktiskt kliva utanför sin lilla box. Jag är ju livrädd för att. Förutom att då verka tossig. Eller osmart faktiskt. Så är det ju att liksom se fånig ut. Och jag vet att jag dansar väldigt fult. Och det är väl också en sån här prestationsgrej. Att det ska vara liksom. Gör jag någonting så ska det vara någonting som verkligen. Det har jag suttit fast i. Liksom den här prestationsgrejen. Mm. Mm. Kring egentligen allting. I mitt liv. Men just kring dansen så oerhört. Liksom låg. Lågt självförtroende. Men vi hade någon grej med jobbet. För några veckor sedan. Där var någon satte på någon låt i någon paus. Och sen så har ju vi jobbar med kulturutveckling. Så jag har kollegor som jobbar med dansutveckling. Så de satte ju igång och började köra. Och jag hängde på och började härma lite. Och min kollega sa sen bara, men gud Linda, vad moder du var nu som hängde på. För jag vet att du hatar sånt här. Jag bara, jag vet. Och det kändes rätt okej. Det handlar väl mycket om det här att utsätta sig för saker som skrämmer och se vad man kan prata med.
Ja, för det finns ju liksom ingen rim och reson att jag ska på något sätt hålla ett sånt tema borta. Alltså på en armlängds avstånd från mig. Varför inte liksom prata kring det, ta till mig det precis som jag gör med vad som helst.
Särskilt. Egentligen. Särskilt inte på grund av hur mycket Jung det finns överallt här. Hur otroligt mycket Jung det finns alltså i det här astrologiska. Och hur mycket Jung det finns i tarotkorten. Och de nämner också Jung. Allt jag har läst nu så är det väldigt mycket snack om det.
Ja, jag vet. Och, alltså jag gör ju ingen hemlighet av att jag bara älskar Jung. Mm. Men han har ju också alla dessa områden. Och det var ju därför jag tror att. Han är inte på ropet. Liksom, för att han ses ju som en tossing. Såklart inom den akademiska världen. Han var inte vetenskaplig. Den meningen som man definierar vetenskap väldigt mycket idag. Och han var ju inne och nosade på alla möjliga områden. Eftersom han ju på riktigt menade att det kollektiva omedvetna var verkligt.
Precis. Och sen var han ju lite tossig. Alltså, han hade väl sina. Ja, det sa jag till dig. Men jag har ju lyssnat sönder snart den här sektpodden där en av vad säger man, inte programledarna, vad säger man, podd de som har podden är Rigmor Robert som ju är läkare och psykoterapeut och analytiker och också har utbildat sig vid Junginstitutet i Schweiz och då var ju Carl Jung död, men Marie-Louise von Franz var ju fortfarande kvar då.
Mm.
Och hon berättar ju ganska, det är väldigt intressant just om den här kulten. Och hur det faktiskt kan bli en sektliknande, i sådana sammanhang också.
Han värjde sig ju faktiskt mot det. Han har ju en lång skrift om hur man ska akta sig för gurus.
Ja, men det var ju
ja, och det här begreppet transferens tror jag det heter på svenska. Alltså transference där klienten på något sätt liksom börja projicera saker på terapeuten.
Ja,
och nästan tro att de är liksom beroende av den här terapeuten i sitt liv.
Ja.
Och det är samma effekt som kommer i den här traditionen med guru. Ja, student, disciple, lärjunge. Jag vet inte vad det svenska ordet är. Och det där ogillade han väldigt mycket och ville ju hålla det här kult biten borta ifrån sig, så han har ju sagt någon gång där, så jag är så hemskt glad att jag slipper vara jungian i alla fall.
Ja. Det var intressant, för jag tänker det är nästan som att vi människor vill ha gurus.
Ja, absolut. Och det är ju det här, alltså faderskomplexet. Vi vill ju inte gärna, det är flykten från friheten. Vi vill inte gärna ta ansvar för våra egna beslut, utan vi söker efter en auktoritet utanför oss själva.
Mm.
Som ska vara den som vägleder oss och säger vad vi ska göra. Så vi kan fortsätta vara barnet istället för att växa upp.
Precis, och att man någonstans tänker att det finns ett tydligt rätt eller fel. Och om man gör... Det är ju väldigt bekvämt på sätt och vis att få en radda med förhållningsorder. För då sa man, nu vet ju jag. Det är ju klart att det är mycket läskigare att tänka att det beror på mig. Alltså det är ingen annan som kan bestämma eller veta vad som är bäst för mig. Det är jag som vet bäst.
Mm.
Det där är
Men jag tänker att det kommer ju livsåskådningar in i det hela, för att
ja.
Det är ju en fälla man kan gå i att på något sätt kliva in i, och ja, du kan ju uppfostras i också, men du kan ju också kliva in i en filosofiskt, ideologiskt, religiöst sammanhang och bara svälja, du tar till dig allting och du gör det till ditt på en gång utan att pröva det på något sätt, utan att och har du accepterat en sida av det, då tänker du att jag måste acceptera allt i det hela, för att annars gör jag inte det här på riktigt. Och då kan det ju också finnas konsekvenser, att du kan bli utesluten och så vidare om du inte accepterar precis alla delar i allting. Så det är ju verkligen någonting du behöver. Livsåskådningar är bra, men pröva dem.
Jo, men jag tänker om man då föds in i en livsåskådning.
Det gör vi ju allihopa.
Ja, det gör vi allihopa. Men om man föds in i ett ganska tydligt livsåskådningssammanhang då, eller ett religiöst sammanhang, då har man ju inte alls samma möjlighet att ha de här liksom... De här avvägandena som man ändå kan på något sätt göra när man är vuxen och har lärt sig lite mer. Utan då kommer man ju in i det här, och där blir ens... Jag tänker på det här med som du skrev om idag i bloggen. Att det blir på något sätt den... vad sa du nu? Vad heter det? Det heter under ytan... i havet.
Korallreven.
Tack. Det blir ju där korallrevet som du växer upp i, och det blir det blir allt det som formar dig. Och det är klart att då blir det på något sätt kanske ännu svårare att förstå att det finns andra sätt att se på saker, till exempel.
Jag förstår vad du menar, att det är så här uttalat, men jag tänker att jag föddes ju in i ett korallrev som formade mig till att bli ateist.
Ja.
Och det är ju också en livsåskådning, det är ju också en tro.
Ja. Jo.
Även om det inte hade en flertusenårig tradition och lokal att gå till, och en speciell ordning att följa i vissa ritualer. Men...
Nej, för jag tänker... Det blir ju på något sätt en annan sak ändå, för att det blir hela ens sammanhang. Det blir liksom hela ens fritid och kanske hela ens familj och ens släkt och alla man umgås med. Och då tänker jag att det korallrevet ändå blir lite mer präglande kanske än om man föds i en familj som där man är ateister. Men där är det ju ändå liksom mer inflöde kanske av annat.
Ja, för du kan ju komma till en familj där man, det bara nämns inte. Det är liksom inte ett alternativ, men det finns ingen som är emot, om man säger så.
Nej.
Jag kan ju inte säga att det var liksom, det var ingen som förbjöd. Det var ingen som uttalat sa när jag växte upp att det här är någonting som man inte ska tro på. Men det var ju väldigt rotat både i min familj, i min släkt. Det är få som är döpta överhuvudtaget. Socialdemokratin har ju varit ganska så här fri från religion. Det var liksom en opium för folket där. Och bruksort liksom. Så det, ja, det var visst, inte visst. En stark tradition. Men kan du inte berätta vad du har för bakgrund? Var kommer du ifrån i de här sammanhangen? Vilket korallrev hamnade du i?
Mitt korallrev hette Pingstkyrkan. I Linköping där jag växte upp. Jag var ju väldigt aktiv där fram till att jag var ungefär 22. För då träffade jag en kille som var ateist. Som jag blev kär i. Och sen så var vi ihop några år. Och det var ju väldigt omvälvande på många sätt liksom, för att, och jag tror att jag har nog någonstans börjat närma mig det här nu först, för jag har liksom tänkt att de här åren, jag har nog inte velat tänka att det har varit dåliga saker, utan jag har tänkt så här, eller jag har i alla fall sagt så här, att jag tar med mig det som är bra, för det var mycket som var bra. Och sen så kan jag bara välja bort det som var mindre bra. Och jag har hållit fast vid den bilden fram tills nu faktiskt. När jag börjar våga liksom gå mot och rota lite mer. För att på något sätt är det ju också så att när man har vuxit upp i ett sånt sammanhang, då blir det ju självklart med saker som sägs. Och predikas. Och saker som man måste förhålla sig till. Och nu när jag har sett i princip. Jag dammsugit media med allt som har med Knutby att göra. Så jag har sett den här Uppdrag granskning, jag har sett C-more, jag har sett HBO och sen hittade jag ju också då till Sektpodden där en av, förutom då Rigmor Robert, så är det en kvinna som heter Emma Genbeck som också var en av pastorerna i Knutby och medlem då i den här sekten. Och det är väl först i samband med det skulle jag säga som jag börjar se, men så där sa ju vi också. Ja, men det där fick jag också lära mig. Sen så är det ju klart att jag har inte varit med i en sekt. Och det är inte liksom sektgrejerna i sig som är intressanta för just mitt sammanhang. Men det är saker som jag inte har förstått förut. Hur mycket de måste ha format mig. Och jag vet inte om det här pratade vi om för ganska många avsnitt sen. Att jag har haft svårt att på riktigt... hitta fram till att stå för någonting själv eller att våga fatta beslut eller att tro att jag själv förstår vad som är bäst för mig, att jag har lätt att ta rygg på någon som låter säker, och där jag ju börjat tänka nu att men, det är inte så konstigt, för att jag har ju liksom lärt mig att jag inte ska tänka själv, för att det kunde ju vara lite farligt, för då kanske man kom på saker som inte riktigt lirade med det som vi fick lära oss. Och det fick ju till följd då att när jag väl började ifrågasätta en liten bit av någonting så där när jag träffade den här killen, då var det ju som att dra i en tråd liksom. Och sen så bara drog jag och drog jag och drog jag och drog jag, och sen till slut så var jag kvar egentligen liksom. Och det vet jag också, någon kompis som är i kyrkan sa så här, jag skulle aldrig våga bli ihop med någon som inte var kristen, för att då kanske man skulle börja ifrågasätta saker och då vet jag inte vad som skulle bli kvar. Och med det här sagt så liksom, det är verkligen inte någon skugga över vare sig mina föräldrar eller någon inblandad alls. För alla har ju verkligen gjort det som de har tänkt har varit bäst utifrån där de var just då och så. Men jag tycker sånt här är så intressant att prata om.
Mm.
Jag tror att det finns jättemycket här. Och jag tror att jag delar det här med väldigt många.
Mm. Och det är så kul att du säger att, att man sa sådär. Att jag är så rädd för att jag skulle aldrig kunna vara ihop med någon som inte är kristen. För ja. Då vet man liksom aldrig var det skulle ja. Sluta. Alltså jag har ju upplevt en prästskräck. Och en religionsvidrörelseskräck. Ja, just av den anledningen. Bara, ja, men tänk om man helt plötsligt sitter där och är med i en sekt. Så ja, på något sätt att man bara skulle hjärntvättas och så skulle ja. Man bara dras in och sluta tänka mm. själv. Så det är så kul att man tänker så åt båda hållen, om man säger ja. Så från ateisthållet och från, det är samma sak. Vi är rädda för att inte ha tänkt själva, ja. Tror jag.
Men blir du mest skrämd av det här karismatiska med liksom det här storslagna, eller vad är det som har skrämt dig mest när det kommer till det här att bli meddragen någonstans?
Alltså jag vet att jag har haft en längtan efter den gemenskap som jag utifrån
ja.
Kanske har projicerat på, eller att det har funnits, jag vet inte, men det har funnits en längtan över att veta, att ha ett sånt sammanhang och gå till, att någonstans ha fått ordning på de här frågorna. Det verkar så skönt på något sätt att,
mm.
att ha en sån här riktlinje i sitt liv mm. någonstans. Och som man på något sätt kan hitta stöd i när det känns tungt i livet. Så den har jag alltid haft med mig som mm. någon slags avundsjuka kan man kanske kalla det för.
Mm.
Men jag tror nog främst att jag inte har varit rädd för någonting specifikt. Utan jag har varit rädd för den här lite uppblåsta skräckbilden som jag någonstans har tolkat. Att allt som har med religion, kommer man närheten av den så blir man sedd som en... Ja, men en mindre kompetent människa.
En tossing.
En tossing. Ja, en tossing är, för mig är det liksom ordet.
Ja.
En tossing.
Det är en riktig tossing.
Mm. Men det var ju så sentimental. Och...
Mm. Ja, men jag tänker att även som väldigt aktiv så var det ju viktigt att liksom spela normal i skolan.
Okej.
Okay. Alltså, jag lärde mig ju väldigt tidigt vad som var okej och inte. Och på något sätt, det var lite som att vara två olika personer. Sen så mm. var jag väl en väldigt välartad, ett välartat barn och ungdom överlag sådär. Men högstadiet så gäller det ju mycket att överleva. Så då kan man ju inte skylta med såna här saker så mycket.
Mm.
Men å andra sidan så ja, men de lärde sig väl också så här, för det var ju mycket som jag inte var med på som jag kan tänka nu att jag ångrar jättemycket för att ja, inte minst i gymnasiet tänker jag, där jag aldrig riktigt var med mina klasskompisar på helgerna, för då var jag alltid i kyrkan. Och vad säger det om vad sa det om mig och hur jag värdesatte den vänskapen?
Mm.
Det är mycket, det är så här, sånt kan jag verkligen ångra idag.
Ja, men lite grann i det här när man funderar och tar sig fram så ska man också veta någonting om vad man väljer bort.
Ja.
Och där blir det ju svårt om man hamnar i ett sammanhang där man inte... Det jag då går och uppfattar har någon slags beröringsskräck, att jag skulle inte vilja sätta min fot i sådana här sammanhang för jag är rädd att bli hjärntvättad. Då får jag heller aldrig reda på vad pågår där,
nej.
Vad tänker man,
mm.
hur fungerar det här, vad finns det för olika alternativ ja, till livsåskådningar.
Så länge får du väl prova på mig här liksom och ställa, tills du vågar dig dit så får du väl fråga mig. Var du vill veta, tänker jag.
Men vad skulle du säga att du har landat i? Skulle du säga att ja, men jag har en livsåskådning som är tydlig och klar för mig idag?
Jag skulle säga att landar man någonsin, och sen så skulle jag nog vara väldigt försiktig med att ha en klar och tydlig sådan. För jag tänker att det här vet jag och förstår jag just idag. Men man får ju ny input och nya infallsvinklar och ny kunskap precis hela tiden. Så att, nej men för mig handlar det väl kanske lite om att acceptera och förstå att jag tror alla människor har ett andligt behov. Sen är jag väldigt försiktig med att sätta någon slags etikett på någonting. Jag tänker någonstans att religioner är människors sätt, eller liksom försök att närma sig någonting som de säkert, att det är behov de har i sig själva av att connecta med någonting som är större. Som på något sätt sätter ihop oss allihop. Och sen, men det är också som någon sån här sak, jag tror vi sa i något av de allra första avsnitten, att jag ser ju någonstans religioner lite som någon slags new public management version av tro och andlighet. Man boxar in sen, okej, nu är det så här, nu har vi den här personen som är viktig, vi ska följa de här reglerna, man ska inte tycka så där, sen måste man göra så här.
Och sen är det någon annan, och så har vi en policy för det här och så har vi en policy för det här, man ska
exakt. Och olika beteenden som funkar och som inte funkar. Men så här är ju i alla olika religioner, tänker jag. Och någonstans, om man bara kan på något sätt höja blicken och se det här ovanifrån och vara lite mer ödmjuk inför andra människors val och insikter. För jag tänker någonstans också, man får väl... Ja, nu har ju jag det sammanhang jag har och den bakgrund jag har. Så det blir ju på något sätt att närma sig de här frågorna med de referensramarna. Sen blir det väl olika vad man kommer ifrån för sammanhang. Men någon slags andlighet och andligt behov har jag. Och det är fortfarande, ska jag vara helt ärlig, så är det ju faktiskt så här att det här har ju verkligen satt sin prägel på mig. Så att jag kan sitta och säga det här nu och låta så här assoft och liksom skön. Och sen så är det ändå så där att tanken kan slå mig bara, shit, tänk om jag ändå har fel, tänk om jag kommer till helvetet nu.
Det lever kvar på något sätt.
Ja, det gör det. Tänk om det faktiskt är så att Jesus kommer tillbaka och jag inte får följa med för att jag sa så där. Jag tror det ju inte på samma sätt som förut, men det sitter djupt alltså. Det gör det.
Ja, men det är väl som min tossing-tanke.
Ja.
Om jag börjar stå för detta öppet i flera sammanhang, vilket ju också är så mycket krångligare när jag inte går till en bestämd kyrka. Jag inte liksom säger att jag är medlem i den församlingen eller den sammanslutningen eller den gruppen eller så. Så det är också mycket svårare att alltid stå för det här. Alltså det är ju min skräck. Då står jag där med tossinghatten då.
Dumstruten.
Ja, men dumstruten. Absolut.
Men om man säger så, för det känns som att du har landat i någonting och jag tänker att vi kanske kan gå in i det, men jag skulle bara gå på toa, så kan vi pausa lite.
Då pausar vi.
Ja.
Om jag kan säga att jag har landat i någonting, men det är fortfarande väldigt, väldigt svårt att sätta ord på. På det jag har landat i. Men man kan säga så här. Det finns ju. Om man tittar på alla religioner och andliga traditioner världen över. så finns det ju en skillnad där den ena är väldigt intresserad av, det knyter till någon speciell text, det finns speciella dogmer, det finns speciella traditioner som man ska följa på något sätt, och det är oftast väldigt bundet också till levnadsregler så. Och det här finns ju inom alla andliga traditioner, och i samma grupp av alla de här, nu pratar vi om de stora världsreligionerna, så finns ju också alla mystika grenar av alla dem. Kabbala inom judendomen, och du har de kristna mystikerna, du har islam, har sufismen, och sen finns ju mystika grenar av buddhism och hinduism, och du har daoismen till exempel. Och de kretsar kring upplevelsen mer. Det är alltså någon typ av förnimmelse av en kontakt och en relation med någonting mer. Och det är absolut där jag är, eftersom när jag började meditera så kom jag ju till någon typ av upplevelse som jag som lättast kan kallas för lätthet. Vilket ju låter mest som att jag inte väger någonting, men det är mer som att få åtkomst till en rymd som finns i mig, som fortsätter utanför mig och som kopplar ihop allting.
Skulle det kunna vara det rena varandet, tror du?
Ja, jag gillar det här med varat. Och det är ju något som Björn Nattic och Lindblad, vet jag inte om han uppfann det ordet själv, men han kallar det för varsevarat. Alltså något som både är medvetet och existerande samtidigt. Ja, så uppfattar jag det i alla fall. Och jag har ju också tolkat självet som det här.
Ja.
Man kan ju se det som toppen av isberget kan kännas som ett personligt självt. Det är liksom Susannas. Men att precis som Jung sa, att det finns det kollektiva omedvetna, så försvinner det ihop. Jag menar, jag är som en svamp i skogen. Jag tror att jag är en enskild svamp, men egentligen så är jag bara en fruktkropp av en gigantisk jättemycel svamp.
Precis.
Lite så. Och då kan man tänka, ja, vad ska du med den känslan till då? För mig är det inte riktigt... Jag har ingen gud som jag pratar med.
Nej.
Egentligen. Ingen gud som jag ber till om saker. Utan mer någon slags visshet i den här samhörigheten. Och att när jag möter en människa som väcker känslor hos mig, så handlar det om att komma ihåg att jag kan känna att vi hör ihop. Den människan blir mindre farlig, det blir en annan del av mig själv bara. Blir det begripligt?
Ja, gud ja. Jag förstår precis. Och det är väl, jag tänker att det är väl något liknande som jag också ser och börjar förstå. Och jag tänker att det hänger ihop med ditt experiment också.
Ja, och det var ju en sån fantastisk knorr på det hela som var lite oväntad. Att jag hade ju de här andliga upplevelserna innan. Men det var ju som att kliva in i den här lättheten dygnet runt. Så och det var helt oväntat.
Det måste ju hänga ihop där, tänker jag. För att det handlar någonstans om det här rena, autentiska. Och som du säger, när man får en upplevelse av en annan person, så handlar det förmodligen om att de här båda varandena eller själven möts på ett renare sätt än vad man oftast möter andra människor. Och då får man den där liksom aningen om, ja just det, det finns ju någonting annat, det finns någonting som förenar oss. Och alla människor. Så jag tänker allt sånt här, allt med Jung och allt det här, och det hänger ju liksom ihop.
Och det roliga är att när jag klev in i den här lätthetskänslan, och även innan det också egentligen, så, så kan jag ju se att alla religiösa traditioner i princip säger samma sak.
Ja!
Det är samma budskap. Och tills för några år sedan så hade ju inte jag öppnat och läst en bibel. Jag hade läst alla möjliga små religiösa texter ifrån zoroastrismen och så vidare. Men jag hade ju inte rört vår egen bibel, om man säger så. Det känns ju lite konstigt när vi kommer, när jag liksom, det är den tradition jag är uppvuxen i.
Ja.
Men när jag öppnar och läser den så ser jag ju, men det står ju samma saker här. Även om det också är uppblandat med mycket annat. Men
många
i stora partier, ja, i stora partier så hör jag ju budskapet.
Ja.
Kommer där, och sen har det kanske, man har inte lyssnat på vissa delar, förvanskat vissa delar, lagt ett maktperspektiv ovanpå det hela, sådär lite härligt.
Och det är väl det, att så fort makt kommer in i leken så blir det dåligt. Och det är väl så det har varit, tänker jag också, i många religioner. Men om man kollar på min bild av Jesus till exempel, så har jag ju en känsla av att dels så skulle han hata NPM. Och jag tror han skulle gå först i Pride-tåget. Och jobba i soppkök och såna grejer. Alltså det känns, han oerhört politisk. Vilket ju får väldigt märkliga liksom uttolkningar då från min tradition i frikyrkan. Där man på något sätt, jag vet inte vad man har gjort med Jesus. Något tandlöst, fin, liksom, som också en, på samma gång en konst, liksom, Jesus är kärlek, säger man. Och samtidigt så påminner den här så kallade liksom kärleksfulla personen om mina värsta inre kritiker. Någon som hela tiden talar om hur fel man är och hur man borde göra istället, och som en domare mer liksom. För jag tänker, om det nu är så att Gud är kärlek, då förstår jag inte riktigt varför jag är så rädd för himlen och Gud och helvetet och allting liksom.
Men om du går tillbaka och läser i Bibeln och så läser du ju, För jag tänker att som barn och som många tolkar ju saker och ting bokstavligt.
Ja.
Himlen är ju, himlen och helvetet är ju, för mig alltså, det är väldigt psykologiskt allting.
Ja.
När man pratar om mörkret och ljuset så ser jag framför mig nästan höger och vänster hjärnhalva.
Ja, ja.
I det hela, och egot och självet där. Det blir någonting annat när man läser det. På det viset.
Ja, absolut.
Och inte lika skrämmande, utan det pratar ju liksom. Men människan har ju alltid haft behov av att, ja, men precis som i sagorna och myterna, så får ju både arketyper och entiteter bära olika känslor inom oss. Alltså de får symbolisera det, precis som alla dessa gudar inom hinduismen också. På sätt och vis representerar olika sektioner och aspekter av en människas liv. Så. Mm. Olika känslor, uttryck och så vidare.
Men jag tänker att det är ju verkligen så. Skulle jag läsa om, det vore spännande att läsa om Bibeln nu. Faktiskt. För jag håller helt med dig i att man kan absolut se det på det sättet, att man liksom inte tolkar allting så bokstavligt. Men du har aldrig sett som en tjuv om natten. Så du har inte blivit så rädd för vad som kan hända.
Vad är det för någonting?
Nej, men det var en film som var väldigt... Och grejen är så här, jag vet fortfarande inte riktigt om jag har sett den här. Jag har förmodligen sett den, men jag har ju också pratat så mycket om den och fått den återberättad för mig så många gånger, så att det kan lika gärna vara så att jag inte har sett den. Men jag är ju lika rädd för den ändå. Nej, men det var en film som visades friskt i olika ungdomssammanhang inom frikyrkorörelsen, skulle jag säga, under, kan det varit slutet av 80-talet kanske? en sån där liksom ungdomssamlingsfilm, skulle jag säga.
Oj, nej, ja, den har jag inte sett.
Nej, den handlar om en, alltså den här sista tiden kan man säga, som ju är väldigt skrämmande. Och där man ju i Bibeln har liksom tolkningen är att innan, alltså Jesus kommer tillbaka och så får de följa med som är rätt i tron. Och
de är det andra apokalypsen får, du pratar om?
Ja men typ. Och de som lämnas kvar får plågas i 1000 år typ. Innan det liksom, den sista stora dagen är här. Och den här filmen handlar om en kvinna som, om jag minns rätt, vaknar på morgonen och hon hör att rakapparaten surrar, men hennes man är inte där, utan den rakapparaten bara ligger där liksom själv och surrar. Och på nyheterna berättas det om att människor runt hela jorden bara har försvunnit. Och det är alltså den här, det stora uppryckandet, eller vad det kallas för liksom då. Så att människor då som är sanna i tron har fått komma hem direkt till himlen, medan de då som inte tror på Gud, eller de som är ljumma i tron, vilket då den här kvinnan hade varit, har fått stanna kvar. Och ska nu få möta liksom alla vedermödor. Och det är så läskigt. Och jag blir, bara jag pratar om det nu så ryser jag fortfarande. Så den här har nog satt djupa skrämselavtryck, tror jag, i...
Hur gammal var du när du såg den?
Jag är osäker på om jag faktiskt såg den. Men det måste ju varit så här typ 13-14 i så fall. Men det är i alla fall då som den tiden som vi pratade väldigt mycket om den.
Ja, men det förstår jag. Jag var inne och läste i Uppenbarelseboken för ett tag sedan. Och när jag läste den så kände jag, precis så här skulle jag kunna beskriva min skilsmässa. Att den kändes som någon slags nedstigning i helvetet. Ja. Så det känns ju som en djup personlig kris. Fast väldigt färgstarkt beskrivet, kan man säga. Med basuner och ryttare. Och,
poetiskt liksom.
Men någonstans var det verkligen... Jag skulle kunna måla upp den bilden lite grann. Att det kändes inombords som om det var det som hände.
Vad intressant.
Ja.
Då kan man använda Bibeln på fler sätt.
Ja, precis.
Som en form av... Men, liksom, att det blir liksom terapeutiskt läsande snarare.
Ja, fast man behöver ju inte ta bort den andliga aspekten i det. Men det är liksom, det går ju ner på... för mig är det väldigt svårt att särskilja andlighet, psykologi och filosofi ibland. För mig går alltihopa ihop.
Kan inte jag förstår
det? Jag förstår inte varför man måste ha vattentäta skott. Nej. Däremellan.
Och jag tänker väl någonstans att jag vill egentligen inte ha vattentäta skott någonstans. För att det är väl det som NPM på något sätt blir här också. Att man ska säga, det här är filosofi. Det här är arbetslivet. Det här är andlighet. Medan jag tänker att allt hör ihop.
Jag är ju människa 100% av tiden.
Hela tiden är det. Och som, vem var som sa allt levande hör er samman? Jag vet att det står där i Maria Gripes bok. Det kan vara Swedenborg kanske. I den här Torbjörn flyger i skymningen. En helt fantastisk bok. Som man verkligen kallar som i vuxen ålder. Men där är det ju verkligen den här lite så här panteistiska tanken att läs den. Och det känns som att du är där just nu.
Ja, panteism känner jag mig hemma i. Att liksom då Gud är i allt.
Ja, precis.
Eller som jag skulle säga, vända det till nu då, allt är i Gud. Ja. Men vad ska man säga, så här, vad ska man det, vad spelar det för roll i ditt vardagsliv då? För det är ju liksom inte bara en hobby att ha på fritiden.
Du tänker på andligheten?
Livsåskådningar. Och Vi har faktiskt inte nämnt några av de filosofiska, men jag är ju också väldigt förtjust i stoicismen. Som ju är ett förhållningssätt till livet som väldigt mycket liknar buddhismen.
Ja, jag vet inte så mycket om stoicismen, så du får gärna säga något.
Ja, jag är ingen expert på stoicismen heller, men det är verkligen en sån här... Ja, men vi använder ju verkligen uttrycket så, att man ska vara stoisk så att...
Ja.
Att saker kan hända, men att man håller sig lugn i alla lägen, för att det förändrar ändå ingenting egentligen i grund och botten i ditt liv. Om, vad ska man ta för exempel? Ja, hur jag än vrider och vänder mig nu, så känns det som jag kommer göra ner stoicismen om jag inte liksom bättre påläst. Men jag brukar ju ta citat därifrån ibland, för att de är ju väldigt relevanta när det kommer till förhållningssätt inför kriser i livet, kan man säga.
Ja, men det är som ditt experiment igen då, att man på något sätt åker med och man inte låter det som händer på något sätt definiera en, utan att man möter allt som händer på det sätt som det händer och inte försöker förändra det liksom.
Ja. För att, ja, men precis som buddhismen, saker förändras hela tiden omkring dig. Ingenting är bestående i alla fall, så att det är liksom att flyta med i livets gång på något sätt. Acceptans skulle jag vilja säga att det handlar om.
Mm.
Utan att för den delen behöva liksom blanda in en gud, någonting större i det hela.
Mm.
Men som sagt, varför är det viktigt? Vad ska man med det till i sin vardag?
Ja.
Skulle du säga? Vad är...
Men till att börja med så vet jag inte om jag tycker att det är så viktigt att ha en formulerad livsåskådning eller att välja lag. För mig blir det lite samma som att är du bi eller hetero eller homo eller är du pan eller är du queer? Liksom den. Att jag vet inte hur viktigt det är. Jag nöjer mig nog med att jag tror att alla människor har ett andligt behov och en andlighet i sig. Och att det finns en kärna som förenar oss allihop och som är någonting som vi på olika sätt försöker förstå och förklara. Genom konst, genom musik, genom litteratur och film, alla möjliga olika konstarter. Och som vi ibland får en liksom så här hunch av. Att vi känner att nu var jag där och snuddade vid det här. Och på olika sätt, genom att så här skala bort saker som inte hör dit, så kanske det är enklare att connecta med det. Och jag tänker någonstans att vad det har för nytta i vardagen. För mig är det ju fortfarande ganska mycket rester kvar, det här att liksom jag inte kanske behöver säkerhetsbe. För det är också en sak som hänger med sen förr, att om jag inte ber för, ja, men till exempel mina barn, då är det mitt fel om det händer om någonting.
Mm.
Ja, så det är ett sånt där beteende som inte är så konstruktivt, utan som på något sätt upprätthåller någon liten sån här rädsla över. Och det försöker jag liksom få bort, för jag tänker att det hör inte till den rena känslan av sammanhang och kontakt. Så jag vet inte, jag vet inte om jag har någon så här jättetydlig eller klok sammanfattning av det här resonemanget, men jag kanske ska nöja mig med att säga att det är under utforskande.
Mm. Jag tror jag har kommit mer och mer att tänka på livsåskådningar som någonting som är viktigt, för att det är det som är avgörande för hur jag ser på alla relationer.
Ja.
Hur ska jag förhålla mig i alla relationer? Vare sig det är till planeten, jorden, miljön, natur, djur, medmänniskor. För att Ja, men för mig har det blivit så att om jag nu på riktigt har haft den här upplevelsen av att allting hör ihop, så förändrar det hur jag vill förhålla mig till andra.
Ja.
Och det har gått ifrån att vara mer en inre fundering. Någonting som jag liksom har ägnat mig åt i mitt eget tänkande, kan man säga. Jag har försökt liksom att bygga ett tankesystem där till att bli någonting som måste spela roll i varje situation. Med alla människor jag möter. Hur ser jag på den andra människan? Och vad spelar jag för roll i det här som pågår här mellan oss nu? Eller det som är på väg att hända? Men också det här, om det händer någonting i mitt liv. Som går på tvärsen mot vad jag kanske har förväntat mig. Så känner jag att men det är ju det som händer och det är det som uppstår. Och det uppstår för att det ska uppstå och ingenting annat hade kunnat hända just nu i alla fall. Så det är bara att förhålla sig till det. Istället för att jag blir så här djupt besviken, trött, less, arg, apatisk eller vad man har kunnat bli för någonting i sitt liv. Sur.
Lite som en rörelse. Så jag, för mig blir det här, om jag översätter det. Det blir ju så när man lyssnar på dig nu. Och så blir det så att jag direkt går in och översätter det här. För det känner ju igen resonemanget igen. Så här. Men för mig, du har nog tänkt att det handlar lite som en rörelse från egot mot självet mer. Att om jag har haft det här beteendet tidigare mot andra människor, att jag har brytt mig om, att jag har ställt frågor, att jag har pratat, att jag har varit vänlig och hjälpsam, då har ju det handlat väldigt mycket om det som du beskrev i blogginlägget, att man har lärt sig ett sätt som man blir uppskattad på. Men nu handlar det om att hitta till de bitarna där man genuint faktiskt använder sig av det här för att det finns i självet. Förstår vad jag menar? Och då tänker jag att det är liksom, det är väl egentligen samma sak. Fast bara ett annat sätt att se på det.
Ja, men absolut. Ja, det finns mycket att säga om självet.
Autenticitet igen.
Ja, för det ska man komma ihåg när vi pratar om egot. Så är ju bara det uppstyckade självet egentligen.
Ja, men exakt.
Så det är inte två olika saker vi pratar om.
Nej, det handlar om liksom att...
Är du helhet eller är du delar?
Ja, och att egot också blir som någon slags forcerat själv. Lite grann.
Precis, ett förminskat själv skulle man också kunna säga.
Ja, men och ska man då på något sätt applicera idén om det här med experimentet igen, så blir egot när man hela tiden försöker och man anstränger sig och man kämpar och man ja, men jag måste bli bättre på det här på jobbet, eller jag måste förstå det här, jag måste göra det här. Det känns för mig väldigt mycket ego, medan det här att ta ett steg tillbaka och våga lita på att det som, man precis där du sa förut, att det som ska hända händer. Och det som ska dyka upp, det dyker upp. Det är fortfarande väldigt svårt för mig, men jag känner någonstans att det har ändå skett någon liten vridning där, och att när man vågar lita på det, så är det ju precis så.
Ja,
det är precis så.
Och vi kan dra in vetenskap här. Och nu vet jag att det finns många som kommer och liksom, nej, kom inte med kvantfysiken igen i det här. Men det är ju faktiskt så att, inte bara kvantfysiken, alltså vanlig hederlig ekologi handlar väl om egentligen. Om ekosystemen, hur allting är ju sammankopplat på ett sätt, i ett sånt enormt stort perspektiv, så vi människor kan inte överblicka det. När vi går in och ska liksom laborera i någonting, vi planterar in en ny art någonstans, eller vi utrotar en art, så vi kan inte överblicka konsekvenserna långt i andra ändan av vad som kommer att hända.
Nej.
Med ekosystemet. Ett sånt exempel, till exempel, Jag vet inte om det var Yellowstone National Park i USA. Mm. Man beslöt sig för att återinföra vargarna.
Okej.
Okay. Som hade varit borta.
Ja.
Och det man absolut inte hade räknat med, man hade tänkt att man skulle få en levande vargstam och möjligtvis att det skulle liksom, de skulle äta upp någonting så att stammen minskade av, vet jag, harar kanske. Ja. Men det som hände var att det här fick ju konsekvenser i så långt, alltså i ringa på vattnet, att det påverkade i slutändan fjärilar, det påverkade laxar, alltså allt. Någon balans kom tillbaka när man plockade bort den där predatorn som fanns på toppen.
Ja.
Som man tänkte bara orsakade skada. Samma sak Stora Karlsö som vi har här i Sverige. Så under pandemin så slutade ju turisterna åka dit.
Ja.
Och då tänkte man ju att nu skulle de här, jag vet inte, det är inte lunnefåglar, vad heter de? Det finns någon speciell sillgrissla, någon speciell fågel som är så här sällsynt där i alla fall. Mm. Och man tänkte nu skulle ju den må jättebra då, när människan inte är där och stör hela tiden i deras häckning och så vidare.
Ja.
Men det föddes ju inga mer ungar. Det blev inga mer ungar. Därför att när människan försvann så kom havsörnen dit.
Ja.
Och störde totalt den här häckningen så äggen for ur. De bor ju på klippsidor de här. Så att det, äggen for ur bona och det var vart liksom. Så det var ju inga, blev ju ingen tillökning i populationen. Precis. Utan snarare var det att människan skyddade.
Mm.
När hon kom dit. Vilket vi tror ju att vi bara skadar överallt.
Och det är väl ofta det där. Man kan inte hålla flera tankar ut samtidigt någonsin, utan det är antingen det ena eller andra.
Och så kommer man till kvantfysiken också, där man verkligen har visat hur på de här minsta lilla partikelnivå så är vi ju sammanlänkade på ett sånt sätt att man kan liksom inte reda ut vad vi börjar och slutar på den här nivån riktigt. För saker och ting får effekt på så många olika sätt.
Och det är så intressant, för att då ser man ju också att varje liten individ är så himla viktig.
Ja.
Det är jätteviktigt med det här stora sammankopplande objektiva. Men det stora liksom objektiva består av jättemånga subjekt. Mm. Som var för sig är jätteviktiga.
Och vi går ju omkring och inbillar oss att vi är autonoma, helt separata liv.
Ja.
Men vi klarar oss ju inte, vi kan inte ens gå igenom en dag utan att bokstavligen liksom äta och dricka av jorden.
Nej.
Och andas luften så att, jag vet inte, vi måste sluta med det där och tro att vi, där kan jag nästan inte låta bli att läsa högt ur det här Jonna Bornemark artikeln.
Bara ja, vad hon sa om... Gör det. Jag har ju precis där, bort boken.
Ja, precis. Jonna Bornemark är ju en mästare alltså på det här. Hon har kommit med en ny bok om där hon gör en filosofisk undersökning av graviditet. Och det kommer ju att handla om liv och jagets gränser. Mm. Alltså för... Och där så ställer hon då Aristoteles idé inom filosofin att jag och du kan aldrig vara samma mot Nicolaus Cusanus som var en italiensk 1400-tals filosof. Han pratar istället om livets logik, att ingenting kan definieras om det inte är i relation till något annat.
Nej.
Vilket ju visst gör att vi hör alltid ihop.
Mm.
Jag kan inte vara jag om inte du är Linda.
Nej.
Samtidigt.
Precis.
Alltså jag får ingen gräns om inte du finns.
Nej. Precis. Och också det där som konsekvensen av det där X kan aldrig vara X blir väldigt konstig då när man faktiskt har en annan människa i livmodern när man är gravid.
Ja.
Och då är man ju uppenbarligen två personer. Fast man är en person. Fast man har ett annat liv. Och jag tänker att hur stor del av liksom filosofi, psykologi, all vetenskap som har formulerats av personer som inte har den erfarenheten.
Ja, alltså män, absolut.
Eller människor som definierar sig som män. Så vi får väl också, tänker jag, återkomma och prata mer om sånt vi lär oss när vi läser den här boken. För att den är ganska, den är rätt så svår många gånger. Jag har ju precis börjat läsa, men den får ju igång hjärnan. Så, alltså det är det som är så häftigt. Man får nästan så här träningsverk efteråt. Och det som jag fastnade för, hon har ju hållit på egentligen med den här boken i 20 år. Då hon började skriva dikter när hon var gravid som 26-åring. Och hon, hur hon också skriver om det här med språket och hur det poetiska, alltså poesi. Och att hon försökte först liksom formulera allt det här akademiskt på en gång. Men att hon nu har tagit vägen via poesi genom essäformen till det akademiska. Och hur det, för mig då som jobbar mycket med litteratur och sådär, så blir det här, det är så vackert att poesin når någonstans dit den här andra typen av text aldrig kan nå.
Dit logiken inte når.
Exakt. Och det blir så vackert. För att i den här boken så får jag också hennes dikter fritt spelutrymme. Ja. Så de finns med uppblandat med den andra texten.
Vi hade ju faktiskt på den här kursen som jag har gått på Södertörns högskola, det existentiella samtalet, så var ju hon en av lärarna där. Så hon hade faktiskt ett seminarium med oss där hon bara körde de här dikterna.
Nej men gud vad häftigt.
Och så fick vi prata kring dem. Hon ville liksom testa dem och ha ett samtal kring dem.
Ja.
Och det handlade just, temat var ju graviditet och just det här med livet, livets tillkomst och även alltså tiden och rummet.
Ja.
Har hon ju spännande resonemang kring att det kommer till precis ifrån våran upplevelse. Skillnaden ifrån att vara inne i magen och vara ett.
Ja.
Till att komma ut och vara en separat.
Precis.
Varelse.
Jag började tänka på massa olika grejer när hon skrev så där. Dels på Tove Folkesson och hennes bok som heter någonting. Nu sitter jag och googlar samtidigt för att jag kommer inte. Den heter någonting med kyrka. Ja, Den stora kyrkan. Där hon beskriver kampen med att bli gravid och sen också då man får vara med på något sätt i så här förlossning och allting. Och det är poetiskt och det är så rått och det är så nära. Och det blir också så tydligt att när man är som allra mest personlig och ja, så är man också som allra mest allmängiltig på något sätt. Det är som att även om det här är hennes berättelse helt inifrån så är det där någonstans som vi andra också kommer in i henne. Och connectar med vår känsla i hennes känsla.
Ja, hon har ju mött den här, men hur kan du filosofera om graviditet? Det har väl inte med mig att göra som en man. Men hon bara, men du har väl fött?
Eller
hur? Du har ju allra högsta grad varit med. Så det är allmängiltigt, men det har avfärdats för att det inte är mannen som precis föder.
Nej. Ja. Nej, men det här får vi prata vidare om.
Ja, absolut.